Tack Joel och gänget. Backstreet Boys har kallat om mig. Hörrni, vi ska lovsjunga pris Herren mer om en stund. Men jag har på känn att det som jag under en halvtimme ungefär framåt ska predika. Så är klockan så lite som man får predika längre idag. Så. Men det som jag skulle vilja fokusera på, det, jag har en känsla någonstans i mig. Att det här kan vara ett väldigt betydelsefullt och ögonöppnande budskap för en del av er. Och det kanske inte vad man hör varje söndag, en rubrik som heter Tårarnas evangelium. Inte så där hejsvejs och joy som Easter handlar om, utan det är mera ett område som det kanske borde talas lite mer om, speciellt när vi ser hur omfattande det talas om just i Bibeln. Men inte mer tjabbel om det, utan låt oss ta dagens text som jag hämtar från Hebreerbrevet 5 och ynka en vers. Under sin tid här i köttet ropade han, alltså Jesus, högt under tårar när han bad och vädjade till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och fri från sin ångest. En väldigt bra vers, tycker jag. Och om du skulle fråga, eller om jag skulle fråga dig, eller vi ska ha en sån här fin opinionsundersökning här i salen, att vad har Josef, David och Jesus gemensamt? Skulle säkert många av er svara rättfärdighet, trohet, kanske helighet. Och det har de ju också. Men jag ska också vilja säga att det finns en annan dimension i dessa gudsmäns liv som jag tycker är ganska fascinerande. Och det är att de tycks, eller det står i Bibeln, att alla dessa personerna grät ganska regelbundet. Josef han grät lite här och där, speciellt när hans bröder kom tillbaka och han måste gömma sig egentligen från dem för han klarar inte av att spela charader inför dem. Och då talar vi om de bröderna som hade sålt honom som slav till Egypten, som i princip hade skickat iväg honom på hans dödsdom. David han grät ju lite här och där, ser vi både i många psalmer men också i hans liv. Och Jesus, även han grät ganska ofta om vi läser Guds ord. Profeten Jeremia har ju ett smeknamn som ni yngre kanske inte nu har lärt er. Han kallas den gråtande profeten. Jeremia betyder egentligen klagovisa. Det där av klagovisorna kommer ju av Jeremia. Så sorgen finns lite här och där. Fortfarande tycker jag i församlingen så är det någon form av tabu att tala om just den här, de här tårarna, det här gråtet som ändå har en central plats i människans liv. Jag menar, när du föddes, jag kan nästan garantera att du inte skrattar när du kom ut ur mammas mage. Utan man, i alla fall mina barn, de grät ganska högljutt när de kom ut. Att en människa, man säger på något sätt att när ett barn eller en människa, men oftast med barn, när de slutar gråta så är det någonting som går på tok. Det finns ett naturligt tillstånd i en människa att ibland behöver man på något sätt ventilera ut själens smärta och sorger. Men vi tycker på något sätt ibland att det är lite pinsamt. Och om du gråter så ska du nog stänga in dig i någon skrubb där ingen vare sig hör eller ser dig. Och psalmisten skriver så här: jag grät i min själ och fastade, men det blev jag hånad för. Och det tycker jag ibland är lite, jag ser ibland små tendenser till det bland oss. Att om man gråter, om du får en stämpel på dig direkt från start, alltså det ska man inte hålla på. Och min fråga är från början till dig att när grät du sist? För många i dagens samhälle så har tårarna många gånger förknippats med svaghet. En sån svaghet att du borde verkligen hålla dig från allt som kan framkalla tårar. Du borde undvika det som pesten. Som predikant har jag upplevt två sidor av detta. Jag har fått bland det finaste feedbacks då jag talar om de här sakerna, men jag har också fått ganska hård kritik när jag gör det. Och tydligen ska man inte vara så blödig som kristen, säger en del till mig och skickar en del sura mails. Inte så ofta, men de kommer. Samtidigt så pratar Bibeln om tårar som ett verktyg att lyssna för ett balanserat kristet liv. Tårarna blir ett sätt att kommunicera då orden inte räcker till eller då dessa ord har tagit slut. Det finns en fascinerande berättelse i Lukas 7 om den här prostituerade kvinnan som är, alltså det är en av de mest frimodiga kvinnorna tycker jag, eller personerna överhuvudtaget i hela Bibeln. Hon får höra om att Jesus, han är på en festmiddag hos Simon farisén. Hon får för sig, dit ska hon. Och så går hon fram till Jesus gråtandes, tvättar Jesu fötter med hennes tårar. Torkar hans fötter med sitt hår. Jag kan garantera er att det skulle inte vara bara bekvämt för Benjamin Sträng om det hände honom. Och inte för mig, min del heller, för den sakens skull. Och hon balsamerade och håller på där. Och Jesus på något sätt, och de börjar lite bli obekväma, vilket alla av er skulle vara om det hände just här inne, just nu. Man lite börjar vrida på sig och fundera, när ska mötesvärdena slänga ut dem där snabbt? Och så för Jesus den väldigt fina, varma, djupa konversationen med Simon. Och så kommer den här frågan att vem älskar mera, den som har fått en liten summa förlåten eller den som har fått en stor? Och han svarar rätt, jo, den som har fått mycket förlåtet älskar mera. Och Jesus svarar att så är det med den här kvinnan också. Därför hon har fått just nu väldigt mycket förlåtet, därför älskar hon så mycket. Och så ger han lite reprimand att han fick ingen fottvätt när han kom in. Ingen gav han en hälsningssyss och inte heller någon balsam fick han. Men den kvinnan, hon har gett honom allt detta, driven av vad jag ser det, en förkrosselse som ger sitt uttryck genom hennes tårar. Och ibland tror jag, kära vänner, vill du få en förändring i ditt liv så behöver du gå i de förkrosselsens dalar där tårar också är som ett verktyg. Och det som Bibeln menar, och det är en av mina absoluta favoritställen, att det som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går det och bär sitt utseende, men jublande kommer det och bär sina skärvar. Och där tror psalmisten ut efter att ibland så behöver du med din sorg ge uttryck för den för att du så sedan kunna få i avkastning glädje som Gud har tänkt för dig. Jag menar, Gud skapade inte för att gråta dag och natt. Men ibland för att bli kvitt din smärta så behöver du ge uttryck för det genom dina tårar, tror jag. Det som kvinnan fick vara med om, att hon kom med tårar. Hon går ifrån med att höra Jesu egna ord som fri och förlåten, säger han till henne. Jesus säger i bergspredikan så här: saliga de som sörjer, för de ska bli tröstade. Och läser du grekiskan här så har du det väldigt intressanta ordet penteo. Som det står där i ett sånt där lexikon ni har, så var en teolog Trench som påstår att det starkaste grekiska ordet för sorg. Och han säger så här: en sorg som helt överväldigar en person så att den inte, alltså sorgen, inte kan döljas. Och jag tror dit ibland behöver vi ta oss. Nu menar jag inte att vi ska bli en gråtande församling här i ur och skur och ha kanon och olika verser i bara moll. Det behövs lite dur också, men ibland kan det krävas lite moll för dur. Ibland krävs det lite penteo i våra liv. De här kraftiga sorgen som visar på att du är kanske ledsen för någonting som har hänt, men framförallt vad det bibelstället talar om, att du är ledsen för din synd. Du är ledsen för vad den gör med dig, hur den förstör och misshandlar dig. och härjar och på. Men samtidigt så används det ordet i Septuagintan i första Mosebok 37 och 34 då Jakob sörjer över sin son som han trodde var död. Det är det ordet som används här i bemärkelsen i hur vi ska sörja. Det är ingen teoretisk sorg där du bara säger, ja, men vad ledsamt. Nej, den står där du kanske måste vara på dina knän och i en förkrosselse inför den heliga ande. Bara Herre, förlåt mig mina synder. Eller kanske du går igenom en smärta, du kanske måste förlåta någon, du kanske måste förlåta dig själv. Ibland så krävs det lite penteo för att bli fri. Och få ta del av det Jesus säger, att den sonen är fri, den är sannoliken fri. Men Jesus använder inte här som något negativt. Han använder det som en salig prisning. Han säger saliga är dem som sörjer på det sättet. Saliga är de som lever utan masker i en modern tappning. Som inte skäms över vad som är. Över att man är sig själv. Jag menar, jag är inte ute efter en sorgeväckelse. På samma sätt så är jag inte ute efter en glädjeväckelse, konstigt nog. Utan jag är ute efter en äkthetsväckelse. Där du kan komma till kyrkan och vara dig själv. För det är ju så, tyvärr, har du en dålig dag så kommer du, många av oss, inte till kyrkan. Och det är ju en sorglig historia, tycker jag, många gånger. Men du är hit vi borde komma, och jag kommer snart in på det, tror jag, här i något citat. Alltså Jesus talar om det här som ett hopp om att stormen man nu infinner sig i en dag ska upphöra och bytas ut till gröna ängar. Och jag brukar försöka säga det till människor jag samtalar med som har det ganska tufft och där det är mörkt och dystert. Att en dag så slutar det. Du kanske just nu går igenom penteotider. Där du bara upplever jämmer och elände. Men Jesus säger, saliga är det. Alltså det finns en välsignelse, ett hopp över ditt liv som säger att även om det just nu är så här så ska det inte alltid vara nattsvart där ångest nu råder. Eller tvärtom. Paulus befaller oss med en ganska opingstlig sak. Han säger så här, gläd er med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Hur ofta gråter du med dem som gråter? Ibland kan vi ge en high five om någon är riktigt glad. Alltså vi finnas, vi håller oss lite under så här kontroll. Känslorna får inte dra iväg med oss. Men här är ändå Jesus säger, möter du på någon som är inte i förkrosselsens tidevarv, så är det inte bara, det är inte en rekommendation, utan det är en skyldighet av dig att gråta med den människan. Och där tror jag Paulus säger till oss för att vi inte ska glömma bort att gråta. Det är ett redskap, det är till och med en nyckel. Alltså Gud har ju skapat oss. Det är inte djävulen som har skapat oss. Det är Gud som har skapat oss. Och där tårarna är ett verktyg i den mänskliga, på något sätt, verktygslådan som ibland ska användas. Därför tror jag att skäms inte för att gråta. Du kan till och med komma, eller du borde komma hit i kyrkan om du behöver gråta. Det borde finnas 100 människor runt omkring dig som alla vill gråta med dig. Paulus säger, om en lem lider så lider hela kroppen. Om du just nu kämpar, ja, men vi vill dela kampen med dig. Jo, men det känns inte att någon vill dela min kamp. Jo, men vi har inte lärt oss riktigt ännu allt. Men vi skulle vilja komma dit. För den heliga ande säger att vi ska gråta med dem som gråter. Och Jesus ger ju här ett levande exempel då hans vän Lazarus har dött. Och vi läser, när Jesus såg hur hon, Maria, grät, eller Marta var det, och hur judarna som följt med henne grät, blev han djupt rörd och skakade i sin ande och frågade var han i lagt honom. Det svarade, Herre, kom och se. Och kommer den näst kortaste versen i hela Bibeln. Jesus grät. Då sa det Jesus, se hur han älskade honom. Här är situationen då Jesus vet att han snart ska uppväcka Lazarus från de döda. Men med hjälp av tårarna så blir han ett levande exempel för att han var en som älskade, brydde sig om, ville ta hand om sina medmänniskor. Ibland är dina tårar bland de kraftigaste signalerna du kan ge att du älskar människorna runt omkring dig. De sa, se hur han älskade honom om Jesus. Det är som att empatiska Jesus tårarna är det yttersta beviset för människorna över hans kärlek till Lazarus. Jag tänker någonstans, kanske vi skulle bli lite bättre på det här. När grät du sist? Jag hörde lite för många gånger genom mina år att jag beslutade mig för när jag var 18 år, jag ska aldrig mer gråta. Jag menar, vad är det för snack? Tappa inte bort en gåva som Gud har gett dig och som du ibland, som sagt, jag är inte ute efter en gråtande församling, men jag är ute efter att vi skulle i alla fall få vara oss själva församling. Där vi ändå vågar vara starka och svaga när så behövs. För ibland har det kommit passiva signaler från människor i den här församlingen och många andra församlingar att det här behöver vara en plats där man alltid ska vara glad. Och tendensen är den att har man problem och en ångestfylld vecka, då är man hellre hemma än att man går till kyrkan. Och är det så, då funderar jag, har vi missat någonting? För då vill vi skapa en församling för de perfekta, de starka, de religiösa. Då är vi sådana människor som bara är som ber som den här farisén och publikanen i Lukas 18. Tacka dig Gud för att jag inte är som den där. Men när vi är den där, då går vi inte till templet längre. Då går vi inte på gudstjänsten. Oj, vad ska folk tycka om mig om jag är ett vrak? Det finns en omskakande berättelse, den för min del fantastiska författaren Philip Yanceys bok om nåd. I den träffar han på en väldigt sargad kvinna som verkligen är på livets botten. I mötet med kvinnan ställer han henne frågan om hon inte har tänkt gå till en kyrka för att få hjälp. Varav kvinnan svarar, varför skulle jag besöka kyrkan? Det får ju mig bara att må ännu sämre. Här får vi ta till oss, tänker jag, och reflektera och rannsaka oss. Hurdan atmosfär skapar vi? Får vi människorna må sämre? Eller gråter vi med dem som gråter? Bär vi varandras bördor så vi uppfyller Jesu Kristi lag? Tyvärr, och inte alltid, så har vår strävan efter helgelse, frihet och glädje i Kristus gjort att vi kommit bort ifrån det centrala. Nämligen att vi alltid bör leva utan masker och fasader. Och ett annat bibelställe jag lärde mig ganska snabbt som nykristen. 1 Petrus 1:7. Äktheten i er tro är långt mer värdefull än guld. Som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Äktheten i er tro. Det är vad som betyder i ditt liv någonting. Och det vi bör eftersträva. Det äkta, det verkliga. Du behöver inte gå omkring och låtsas vara någon annan än den du är. Och det betyder ju inte att du inte behöver jobba med dig själv. Och ställt synden som snärjer dig så hårt, det är den du ska pantera dig emot. Alltså med förkrosselse. Jag vet inte hur många år och timmar jag grät över min synd när jag var nyfrälst. Och jag märkte den här förkrosselsen i mig. Det blev som en katapult som sen förlöste mig in i en frihet från det. Men jag var nog ner på mina knän väldigt många gånger. Många fredagkvällar, måndagkvällar, tisdagkvällar, torsdagkvällar. Jag var ner på mina knän och jag ropade Gud med tårar. Herre, befria mig från denna dödens kropp. Men jag upplevde också att det blev ett hjälpmedel för mig att komma ut i en frihet dit Gud ville ha mig. Men ibland så behövs det vara lite att man är där nere på sina knän och säger Jesus, hjälp mig. Kanske några män här inne som behöver ner på sina knän. Kvinnor för den delen också. Men för att Gud ska kunna göra saker i dig så bör han få tag på äkta dig. Han bör få tag på vem just du är. Och jag tänker då på Petrus och den ganska fina stunden han ska bli upprättad. Petrus hade ju likt ingen annan apostel en berg-och-dalbana i hans kristna liv. Han blev ju den första, eller innan det så blev han ju en av de här 12 som var utvalda av Jesus. Av de här 12 blev han dessutom en av de här 3 som fick vara med i ganska specifika tillfällen med Jesus. Den här flickan uppväcktes från de döda och när Jesus var på härlighetens berg bland annat. Men Petrus var också den första som bekände Jesus som Messias. Han var också den första som fick församlingens, på något sätt, som fick löftet om att han skulle bli grundpelaren för den första församlingen här på jorden. Så det är ganska stora saker han bar på sig. Men vi känner till historien. Han säger att om alla andra dör så, eller lämnar honom så ska han gå in i döden för honom. Och så. Pratar ganska högt där. Och så finns det 2 för mig kritiska punkter i Petrus liv. Den första är när Petrus förnekar Jesus för 3:e gången. Alltså han gör väldigt mycket bort sig. Han kommer i den stunden när han förnekar Jesus för 3:e gången, troligen ihåg Jesus ord. Det Jesus tidigare har sagt att den som förnekar mig inför människorna kommer jag att förneka inför Fadern. Så han står där och förnekar Jesus. Han svor och förbannade att han aldrig har känt den mannen, står det. Och den punkten är det Lukas 22, 61. Så står det att i den stunden så vände Jesus sig om. Den torterade, misshandlade Jesus. Och ser på Petrus. Antiklimax. Från att vara den utvalde, han var inte bara en av de 12, han var inte bara en av de 3, han var en av en. För han var den utvalde aposteln på vilken Jesus skulle bygga hela hans församling. Och i den stunden när Petrus har gått från de här molnen, för han var ju bokstavligen upp där väl i molnen vid härlighetens berg, så kraschar han fullständigt ner. Och här menar jag att här är en av de viktigaste punkterna i Petrus liv. Hur reagerar han i den stunden när Jesus ser på honom? En del teologer och predikanter säger nu att ja, nu där lämnar Petrus sen allt och får bara fiska och gick tillbaka till gamla livet. Men han gjorde ju egentligen inte det. Han höll sig kvar med de andra 10 som återstod av apostlarna, om vi nu läser texten. Och det som är intressant för mig när Jesus ser på Petrus, så står det att Petrus sprang iväg och grät bittert. En stor sorg kom över Petrus. Och då drar vi framåt i den här senare, några dagar senare, historien när Jesus träffar på Petrus. Johannes 21. Och Jesus ställer den här frågan 3 gånger till Petrus. Med agape gånger 2. Och Petrus svarar aldrig med agape. Han svarar bara på det sätt han kunde. Och då har fileo. Alltså den mänskliga, vänskapliga kärleken. Du vet att jag har dig kär. Men så kommer det andra kritiska punkten. Och det är när Petrus får frågan för 3:e gången. Så står det. Petrus blev bedrövad. Han blev förkrossad och han blev ledsen. Och här menar jag, nu står Petrus i ett vägskäl. Hur reagerar han mot Jesus? Kommer det bortförklaringar? Kommer det skryt? Kommer det undanflykter? Kommer det på något sätt masker och fasader och allt? Eller får nu Gud möta Petrus på hans sätt? Väljer Petrus att stänga sitt hjärta eller öppnar han det? Och när jag läser texten och ser att samma ord här används som när Jesus såg på honom, så tolkar jag det som att Petrus väljer inte att stänga sitt hjärta. Han väljer att öppna det för den helige ande när han blir bedrövad. Och i den stunden Petrus blir bedrövad, ledsen, förkrossad, panteo, då upprättas han med Jesu hjälp. Så vi behöver komma dit, kära vänner, ibland. Där Herren får bedröva oss på ett bra sätt. För en sorg efter denna värld leder till död. Men Guds sorg leder till liv. Och jag frågar, var är dina tårar? När du blir konfronterad med dina, vad det nu är som kan finnas där i dina gömmor. Blir du som Petrus att du väljer att ta upp ditt hjärta och bli bedrövad, så att Herrens helighet får komma in och förvandla dig. För det är detta tillstånd av tårar som Jesus nu kan upprätta och hela honom. Han blev på nytt bedrövad, men denna gång inte till sår utan till läkedom. För när Gud kommer med sin bedrövelse, eller vad så kallar det, så leder det till helande, till upprättelse och läkedom. I dagens text har det brevet en beskrivande text om Jesus. Det står om honom att han till och med ropade högt under tårar. Vilken förebild. När ropade du högt under tårar? Jag minns när jag gjorde det i alla fall. Som jag sagt det flera gånger när min fru var på sjukhus och inte visste hur det skulle gå med henne. Då ropade jag högt under tårar. Jag är en ganska blödig person. Jag kommer till det här, kommer gå i avslutning här om några minuter. Så kan du få höra om det lite mera. Men jag tänker om till och med Jesus ropar högt under tårar. Är då inte Jesus ändå vår främsta förebild på hur det kristna livet ska levas? Alltså vem annars kan vi ha än Jesus? Och står det att han ropar högt under tårar till honom. Men inte bara det står det. Utan det står att Jesus blev bönhörd, och hör på det här, fri från sin ångest. Låt det landa en stund nu, för nu talar vi om Jesus. Tredje delen av treenigheten. Han som upprätthåller hela universum, som genom honom är allt som finns till är till. Han som har före allt och allt som är upprätthållas genom honom. Han som ska komma tillbaka och döma levande och döda. Han som sitter på Guds faderns högra sida och ber för dig. Han som självmant steg ner i mänsklig gestalt och blev en tjänare och var lyd ända in till döden. Han hade ångest. Jag vill säga det den här tiden när vi ändå finns så mycket psykisk ohälsa som hoppar omkring. Att om Jesus var där, då har vi inte en överste präst som är främmande med våra svagheter, utan en som blev prövad i allt, men utan synd. Så om du kämpar med ångest och är nere och krälar och inte känner att dina ben inte räcker till längre, då har en som inte är främmande med din prövning. Han har varit där. Han har gått i dina skor. Han vet hur du har det. Och framförallt är en sån som kan ta upp dig. För han har också fått uppleva frihet från ångest. Hur ska han inte då kunna ge dig frihet från ångest? Hur ska inte han då kunna sätta dig fri? Tänk kanske att dina tårar skulle kunna leda till att den ångest som du burit ett tag kunde få släppa sitt grepp om dig. Kanske genom dina tårar. Vi ska gå in. Jag har aldrig avslutat en predikan så här snabbt. Joel kom upp och trubadurade lite här. Vi ska gå in i förbön om en liten stund. Men jag är, som jag sa för en stund, en ganska blödig person. Jag blir snabbt sentimental då jag ser människor och goda gärningar. Eller jag ser om någon som blir frälst. På Alfa så blev jag så rörd när jag satt där och såg filmen och fick höra de här människohistorierna och tårarna ramla ner från blödig version av jag. Jag får lätt i tårar. Jag har även fällt många tårar under min kamp som kristen. Av sjukdom som har drabbat mig och mina familjemedlemmar i pluralis. Och de år som jag själv kämpade, eller så mina barn kämpa, eller så min fru kämpa. Så det är många stunder jag var ner på mina knän och ropade högt till Gud under tårar. Och jag skäms inte för det. Jag skäms inte att min familj ser mig i dess tillstånd. För jag vet att när jag är där nere i mina tårar och ropar till levande Gud, så får de se många gånger levande bönesvar. De får se äkta varan. Jag undrar om inte den här kristenheten eller den här staden skulle behöva lite mer äkta vara. När grät du sist? Under år av stress och andlig strid har jag ofta gråtit. Jag har känt att bördan varit mig övermäktig. Och inte så många dagar sedan jag hade en sån natt, under timmar, ropade till Jesus om hjälp. Mellan 11:30 på natten. Men jag märkte att de gånger jag är ner på mina knän och upplever mig ner i dödsskuggans dal, så är det som att mina tårar transporterar mig upp från dalen och upp på de gröna ängarna. Därför har jag aldrig varit rädd för mina tårar. För jag har känt att då dessa för mig närmare Gud. För då har jag varit mig själv till fullo. Har Gud kunnat möta mig till fullo. Kanske du behöver ett sånt möte med Herren idag. Ska vi be. Tack Jesus. Du som känner Herre våra hjärtan och våra njurar. Du som känner oss ut och in, varenda fiber och molekyl har hög igenkänningsfaktor av dig själv. Nu ber jag Jesus för mina syskon eller de som ännu inte känner dig också här inne. Att du ska sträcka ut din hand. Du ska viska in i öron ikväll. Att det som sås i tårar ska skördas med jubel. Jag vill be speciellt för de människorna som har glömt bort hur det är att gråta. De som har tappat bort en del av sig själv. Herre, låt oss ta dig som föredöme när du ropade högt under tårar. Herre, hjälp oss när det behövs att komma dit. Men hjälp oss, Herre, att vara äkta vara. Där vi är oss själva. För ett sånt hjärta du vill ha, Herre. Ett förkrossat och ödmjukt hjärta föraktar du inte. Jag bara känner in, det finns flera människor av någon stor sak så lever du i oförlåtelse. Så du har människor som du är besvikna på eller bittra över. Och det har gjort ditt hjärta hårt också. Jag bara upplever den heliga ande, jag bara uppmanar dig till att släppa taget om det. Så att anden får göra dig fri. Jo, men de har gjort mig det och de har gjort dig så, säger du. Men tänk istället på vad Jesus har gjort för dig. På korset. Det finns en frihetsinbjudan från den heliga ande ikväll. Han vill sätta dig fri och du behöver inte förstås gå genom tårarnas dal alltihopa. Men jag upplever att det finns så många här människor inne. Du ändå lever i de här maskerna och fasaderna och de här hemligheterna. Som kanske ingen känner till. Kanske skulle du också ikväll och bara slänga allt. Som Paulus säger, jag räknar det som avskräde. Det jag förr såg till vinning, Det ser jag nu som en förlust och jag räknar det i avskrede. Det finns en del saker som är bara enda värde det har i det, det är att spola ner det i toaletten och glömma bort det. Det är så viktigt, kära vän, också om du har synd som inte har berättat åt någon. Synden tar bort din frimodighet, men den förstör också din relation med Gud. Därför Bibeln säger att om vi är trogna och trofasta att vi bekänner våra synder, så är han detsamma med oss, att han förlåter oss våra överträdelser. Men vi behöver också bekänna våra synder. Jag gör en enkel inbjudan idag när Joel leder oss i lovsång. Kom fram och släng bort lite skräp på korset. Och känner du att du skulle behöva få lite förkrosselse? Kanske en himmelsk kram, jag vet inte vad det är. Men som vi säger här inne, skäms aldrig för förbönen. Utan kom och låt ditt liv förvandlas genom den heliga ande. Så öppnar vi förbönen på båda sidorna. Och vi ber för allt som rör på sig. Alltid. Så önskar jag er Guds härliga välsignelse.